Rullskridskor tänker jag bara. Det är det enda jag har i huvudet.
Eller rullskridskor, som Håkan Hellström säger.
Rullskridskor?
Ja, men det han ska rimma på något.
Då... Oj!
Ja,
det kändes bara fel.
Rullskridskor, ja, men måste man rimma så måste man rimma.
Det kanske är så. Mm. Det kanske är så att vad nöden kräver. När jag var liten, då såg ju rullskridskorna ut som skridskor med typ röda hjul.
Mm. Men hur ser de ut nu?
Nej, men nu har de ju så här, eller nu, det var väl typ 25 år sedan, de hade ju så här massa hjul, så här, ja, små.
Inlines.
Men är det inte rullskridskor då, eller skridskor? Rullskridskor.
Rullskridskor.
Vad åker Håkan Hellström för rullskridskor, undrar ju jag.
Han åker dem på Avenyn i alla fall, säger sjunger han.
Mm. Han kan säkert åka.
Avenyn på rullskridskor.
Men du kan ju åka sån här elskoter i och för sig. Ja, det är helt annat. Men då tänker jag att du kanske kan åka rullskridskor också.
Mm. Det är inte samma sak.
Nej, det förstår jag. Du får vara din egen men motor. Däremot... Men det är balans, tänker jag. En balansakt.
Ja, det är det. Fast elskoter är väldigt mycket enklare. Den måste man inte koncentrera sig så mycket på. Nej. Men däremot... Nu så har jag ju faktiskt testat sån här SUP, stand-up paddleboard. Det är ju balans, vill jag lova.
Oj.
Ja, helt fantastiskt. Jag önskar, jag är lite för liksom, jag gillar ju inte kallvatten. Men annars hade jag köpt mig en direkt, för att det var en sån otroligt fin upplevelse. Vi var på en ö i Strömstads skärgård, och så några, ett stort gäng som vi hyr, typ det, ön har typ ett vandrarhem och några hus, och då är vi ett gäng som hyr hela vandrarhemmet en sommarvecka varje år, och då är det bara vi där, och då är det vänner till mig som är så duktiga på den här standard paddleboard, och så sa jag, men jag skulle så gärna vilja följa med, och så var det en kväll när det bara var helt spegelblankt, skärgård, solnedgång, alltså helt otroligt. Och då peppar de mig, och så körde vi ett varv runt den här ön, och det var helt storslaget, kanske sommarens absoluta höjdpunkt faktiskt.
Men då stod du alltså upp på en sån här SUP. Hade du liksom någon liten paddel då eller?
Mm. Först stod jag inte, utan först så satt jag typ på rumpan. Men det blev lite jobbigt efter en tid, och då satt jag, då
alltså, blir man för blöt, är det det som är jobbigt?
Nej, men det är liksom lite, man har ju inget ryggstöd eller någonting, man vill ändra position helt enkelt. Okay. Och då satt jag mig på knä, och det var ju också ganska så behagligt liksom. Men sen så kände jag så här, nej, men jag vill verkligen stå. Så då var vi i något litet skär, eller vad det heter. Och så sa de så här, men tänk så här nu när du går på den. Och så skulle jag ställa mig upp, och jag drullade i såklart. Men på andra försöket så lyckades jag ställa mig upp. Och ja, snacka om att man behöver träna upp sin balans. Men då stod jag där, och så paddlade jag i den här solnedgången och njöt. Och sen kom det lite båtar, och då blev det svallvågor, och då blev jag lite smånervös och tänkte, shit, här, jag är inte sugen på att ramla igen. Så då gick jag ner och körde en bit på knä. Men sen lyckades jag faktiskt mitt ute då på havet, eller havet, men, ja, men så, resa mig en gång till och paddla hela vägen tillbaka runt. Så det var bra, och jag hade träningsverk på ett sånt jätte... Alltså, egentligen har jag ju bara stått med mina ben liksom. Men det var träningsverk på i muskler, jag tror, ja, som i andra muskler.
Men du har fått aktivera helt andra. Alltså, jag tänker att din kropp måste ju ha fått användas på ett sätt som du kanske inte använt det förut. Men när du började berätta så här, först satt du på rumpan, och sen kände du att du behövde ändra position och ställa dig på knä, och sen så kände du att du behövde ställa, alltså, först, vet du vad mina minnen, mina tankar gick ju naturligtvis till, är det förlossning. Ja. För då känner man ju så här, nej, jag måste sätta mig, jag måste ställa mig. Lite så. Men nu var det kroppen visade dig hur du skulle suppa.
Ja, kanske. Ja, men man var, jag var ju väldigt sugen på att stå. Liksom. Men jag, det är ju jättemycket krångligare att stå än att stå på knä. Liksom. Men jag ville ju testa det och så hade jag så snälla supportive women omkring mig. Så då kände jag, ah, idag, nu ska jag verkligen, jag ville det liksom.
Ja, det låter, men är det någonting som man ska ägna sig åt när det är ganska stilla? Mm. För det känns ju som att så här åka, ja, just svall. För surfing, det är ju, då vill man ju ha vågor. Mm. Men vill man inte ha vågor i det här?
Nej, alltså jag vill inte ha vågor.
Men
dels att det liksom blev träning. Och sen att det var en sån storslagen naturupplevelse. Alltså... helt otroligt.
Ja, jag tänker så här, vilket fantastiskt färdmedel om man bor när det är varmt vatten. Jag är inte så bra på det där med balans. Jag tycker det är ganska otäckt när det här går i och ur små båtar och så där, när det gungar under fötterna. Där blir jag lite otrygg, men jag är ju inte ett motoriskt under så, utan jag tar det gärna lite försiktigt. Mm. Så att men det där tycker jag ändå låter ganska trivsamt om det är kavlugnt.
Ja, jag men, råder alla att testa om man får möjlighet. Alltså.
För här i Norrtälje kör man ju det på den här lilla ån som rinner genom staden. Där har man,
det är ju helt perfekt.
Yoga på de här suppbräderna.
Ja, just det. Sådana som står på huvudet och sånt på dem.
Ja, jag har inte kommit dit än. Nej. Jag börjar nog med att försöka sitta på den tror jag, i så fall. Men ja, det är magiskt. Och vi kom till den där suppbrädan tack vare
rullskridskorna.
Håkan, men du var ju på en av Håkans konserter.
Jag var på en av Håkans konserter. Jag var på den sista och det stod i tidningen att jag var på, att det var liksom den absolut bästa. Men jag tänker att jag har varit på Håkan förra åren och att det alltid blir så där bra. Jag är inget Håkan-fan egentligen. Alltså jag lyssnar lite på Håkan och sådär, men jag är inte den som kan alla texter och sådär. Men han är fenomenal på att bygga den här kvällen. Alltså, shit, vad bra. Det var helt otroligt. Det var som att man ville krama alla som hade varit där tillsammans med en. Då var det ändå 72 000 personer som man ville krama om. Men det var riktigt fint alltså. Oj, vad fint.
Men var det varmt då?
Ja, det var det.
Så det var en riktig sån här grandfinal på augusti och sommaren.
Sandaler och kjol hade jag. Ja. Liksom. Jag och min äldsta son var där tillsammans. Och ja, fint bygge, bra scen. Och så ni vet, så här liksom extra grejer med massa konfetti och fyrverkerier. Men sen var det fint bara typ när man... Jag minns när man gick hem med så välordnat liksom, så att folk inte skulle bli påkörda av spårvagn. Det stod en liten sån här kedja av varselvästprydda ungdomar. Och det var liksom så här vänlig stämning. Och låtarna, ja, det byggde på fint. Och Göteborgs, eller GSO säger jag nu. Men nu tror jag att jag säger fel. För jag tror det var Operans orkester som var... Nu kanske jag blandar ihop det. Jag gissar att det var Operans orkester eftersom de har gjort Håkan Hellström-musikalen precis. Men ja, sagolikt. Och Kerstin i kören som jag sjöng med på när vi gick på gymnasiet ihop. Och Simon på gitarr som jag gick på musikhögskolan tillsammans med. Det är ju fantastiskt fint att se dem där.
Oj! Men fick du gå backstage liksom?
Nej, jag fick inte gå backstage. Eller, jag provade inte. Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra där. Hallå, har ni en
vatten? Jag tycker bara att det låter coolt. Alltså, jag har aldrig varit det. Så det är nog därför att jag undrar liksom hur det är.
Ja, då ska jag fixa så du kan komma backstage.
Och det vill jag göra. Det vill jag. Mycket gärna. Sommaren och då Göteborg. Har du varit mycket i Göteborg?
Jag har varit i Göteborg lite i omgångar, men jag har varit på andra platser också. Jag har varit i Göteborgs skär, eller Strömsas skärgård. Sen har jag varit ute på Orust. Sen har vi såklart varit i High Chaparral som vi älskar. Och så drog jag faktiskt och hälsade på Tess på Gran Canaria. Ja, och sen den här öde ön som jag kallar den. Den är inte öde, men det finns inga affärer eller så. Alltså, den är ju lite, man får ju lite öde ö-känsla. Det du inte har med dig dit, det har du liksom inte med dig.
Men var det också västkusten eller?
Ja, Strömstad, Kosterhaven.
Mm. Det känns som att det är ganska mycket västkust i alla fall under din sommar. Och sen så då Gran Canaria, en liten avstickare.
Mm. Den lilla avstickaren.
Den lilla avstickaren och få lite sand mellan tårna i Maspalomas.
Det var ju fantastiskt. Det är fint. Alltså, man känner ju, vi tittar faktiskt på... Vad heter den då?
Ja, Sällskapsresan. Ja, bästa.
Så här, nu barn måste ni titta på den här filmen.
Ja, vet vårt kulturarv.
Ja. Och så tittar vi på den och så Tess som vi hälsar på och som bor där, hon är ju så duktig på att visa bara, men den här, här spelar de in den här scenen och här spelar de in den här scenen. Och det blir lite extra roligt och då kan man tycka att det är liksom så här, varför väljer man det här resmålet om och om igen? Det finns ju väldigt många andra resmål, men det är någonting med baden är fantastiska, människorna är liksom trevliga, det är, maten är inte det. Ja, men, jo, men den är också...
Men jag tycker maten, det beror väldigt på. Alltså, jag har ju varit säkert 10-15 gånger på Gran Canaria. Mm. Jag tycker man kan äta riktigt, riktigt bra. Mm. Det är liksom en speciell grilldoft som ligger över Gran Canaria på kvällarna, tycker jag.
Mm.
Ja, sen har det ju växt fram, så det här Meloneras har ju en lite mer exklusiv prägel. Mm. Och sen så är det ju... Playa Inglés har ju sin skärm. Och sen så när, på 80-talet, när jag var liten, då var det ju San Agustin. Och det är ju där mycket av... Sällskapsresan är inspelad på Hotel Norrköping. Men den har väl falnat lite, den orten. Så det där kommer ju går också.
Ja, men de... San Agustin är väl den här som är så högt upp hela tiden?
Det är när man kommer ner liksom från flygplatsen så är, kommer man ner som i en bukt innan. Det är innan Playa Inglés. Om man kommer från flygplatsen, från Las Palmas hållet.
Men du tänker inte på Bahia Feliz? Nej.
Jo, Bahia Feliz är innan San Agustin.
Aha, ja, men nu vet
Bahia
jag
Bahia Feliz är ju där på den här perget. Mm. Och sen så kommer du ner och då kommer San Agustin i den här bukten.
Ah.
Och sen efter San Agustin så är
då
det ju
Playa
Inglés som Maspalomas, Meloneras och sen så det. Lite bort Aginigin.
Just
vi är inte sponsrade av Ving, men vi tar gärna emot både det ena och det andra skamliga förslaget kring resor.
Men vi gick faktiskt där från... Playa del Inglés till fyren i Meloneras.
Ja.
Och då kan man ju gå... då gjorde vi som det stod på kartan. Så då gick vi... Det är ju öken. Det kallas ju öken. Mm, det är ju så mycket sanddyn så att det bildas en öken. Det klassas som det. Och då gick vi ju genom öknen. Och det är ju ganska så arbetsamt. Det är ju liksom jobbigt.
Det känns i benen.
Men du sa Tessa, men ni borde ju gått längs vattnet. Det hade ju varit liksom, liksom i vattenbrynet. Mm. Och jag bara så här, och då är det ju en liten nudiststrand. Så
ja, bara efter så här, kiosk 5.
Har du gått där?
Nej. Alltså under, när vi var där senast, då var det så här, barnen bara, där är kiosk 5. Vi kan inte passera kiosk 5. Där är det nudister.
Det ser man. Ja, nej, men vi tog inte det. Vi missade också kiosk 5 för att vi tittade på kartbilden och skrev in hur vi skulle gå. Och då gick vi ju liksom rakt igenom öknen istället. Och det gick alldeles utmärkt bra. Först hade vi gått i 20 minuter och så sa jag att vi kom typ ingenstans på kartan. Så jag bara, barnen, lyssna på mig nu. Vi har lite vatten, vi har lite muffins, men det är en jättelång promenad. Orkar ni? Annars så går vi tillbaka nu. Men de bara, nej, vi ska brösta det här, sa de. Och så gick vi. Så hade vi faktiskt jättetrevligt.
Mm.
Men varmt och soligt. Ja, men det var ju härligt. Det var härligt. Det var faktiskt en väldigt bra promenad. Men den tog mycket längre tid än vi trodde. Och fyren stängde 5 och vi var där 4:45. Men vi hann upp i fyren.
Bra jobbat. Att sminka sig är ju också någonting lite årstidsberoende. Nu när vi är i hösten så... Innan jag kom på det här för ett antal år sedan att man faktiskt kan blanda olika foundations, det här med att jaha, nu är jag ju inte så himla solkysst längre, utan nu måste jag köra det här lite mer ljusa, lite mer bleka. Mm. Men jag blandar ju hejvilt, och egentligen gör jag nog, tycker jag nog att det är det bästa året om. Men det är ju fantastiskt nu just när huden faktiskt skiftar ton.
Ja. Ja.
Men det är väl det makeupartister gör hela tiden. Man har väl, det är ju liksom inte bara ivory beige, den kör vi, utan att det är just att man blandar väl väldigt mycket.
Det gör man faktiskt. Man vill ju, det är ju lite skräcken att själva hudtonen inte ska matcha liksom.
Ja.
Så då har man nästan ja, men det är nästan mer regeln undantag att du blandar ihop en som du använder så. Mm. Ibland så känner man, nej men det här var ju klockrent, det var exakt din. Men annars vill man ha några droppar lite mer värme eller några droppar lite kall, lite mörkare nyans så. Så att man får till det bra.
Och jag har ju nu känner att mineral foundation nu från Paulina. Och jag är jättenöjd med det just nu. Så då så kör jag ut med en sån här kabuki brush som jag aldrig kommer att glömma eftersom det var på min examination för Cedesco-diplomet och jag sa fel. Så det är jag jättenöjd med. Kör du flytande eller på dig själv?
Just nu har jag köpte de här som heter It. Vi är inte sponsrade tyvärr. Men It har ju en BB cream som är, de skryter om att det är 50, solskyddsfaktor 50. Och den är jättefin och den ska vara hudvårdande. Nu fattar man ju att solskyddsfaktor 50, det är om du lägger på jättemycket. Man får ju verkligen så funkar väl, tänker jag.
Ja, alltså huden absorberar ju det, så du måste ju egentligen, solskyddsfaktor måste man ju applicera liksom flera hela gånger tiden per dag. Ja.
Men jag kände lite nu på sommaren att skönt att ha en som det ändå är så pass mycket i. Och då har jag, ja, jag kör med borste, vanlig borste på den. Och men jag tycker, jag gillar ju att ha ganska så här feta krämer och mycket krämer. Lägger mycket, både en olja och kanske en liten balm någonstans och lite så här, så att jag brukar vara ganska blank faktiskt när jag börjar sminka mig. Så nu har jag köpt en matt. Och den blir ändå liksom lite lystrig för att jag har hudvård som liksom blandar ihop sig med den, så att det blir liksom lite lyster, tycker jag, så gillar jag.
Det är ju det här när jag har blivit makeup massa gånger precis som du har blivit, och det här när makeupartisten börjar med ögonen och tar liksom basen sist, och jag känner bara att det här är ju helt bakvänt. Men när du sminkar dig själv, gör du så då eller tar du basen först?
Alltså men det är ju så här, det blir ofta fallout när man gör ögon. Och det beror naturligtvis på vad det är för make du ska göra, men du vill ju, och ofta har du det bråttom, så då får du börja med ögonen fast du inte vill. Men sen så gör du ögonen först och sen gör du basen, och där kommer bryna, vilket gör att när kunden sitter och tittar så ser den bara liksom att den har jättemycket ögon som kanske inte liksom stämmer jättebra med liksom alltså ofta så känner jag att ja, men den stämmer ju, men eftersom den här canvasen som man vill ha liksom huden, den är inte ens i närheten, och då känns det haltar helt enkelt. Och så att du dessutom inte har några bryn, för att om du lägger bryna först, det kommer det oftast lite foundation i dem och då pajar du det. Så att du kör ögon och sen hud och sen så bryn, och då börjar man tänka så här, men det här blev ju jättefint liksom. Men ja, jag förstår alla, och jag själv vill inte hålla på så när jag gör på mig själv. Jag lägger bas först, fast det riskerar då att det blir fallout på ögat. Men ja, that's why, skulle jag säga.
Jag pratade, det är så himla roligt det här med makeup-trender och olika generationer, för att jag pratade om min ögonbrynsskugga. Väldigt djupt samtal här med min dotter som är 21. Och då sa min mamma, det är inte trendigt att måla ögonbrynen längre.
Okay.
Och jag bara, Ja, men nu har jag ju precis lärt mig att få till det på ett bra sätt ungefär. Men det är såklart att jag kommer att fortsätta att göra det. Men det är ju verkligen olika trender i olika åldrar. För det har jag varit inne på förut under min hudterapeututbildning. Så kvinnor under 25-30 sa ju alltid, plocka inte mina bryn under min praktikperiod. Mm. Det var mer regel än undantag att man sa det. Mm. För då ville man ha då, det här är ju två år sedan. Då ville man ju ha det här lite buskiga. Mm. Men kvinnor i vår ålder, det hände ju aldrig att de sa det.
Nej.
Utan då bara, men ta bort här mellan ögonen och det som är utanför formen. Så att det är, och samma med oversize kläder.
Mm.
Det var, där har jag varit väldigt sen på bollen.
Mm.
Det är först nu jag har börjat kunna ha lite så här stora jackor och så.
Mm.
Så det är olika i olika generationer, även om jag tror att ändå så är väl sminktrenden samma, vad ska man säga, samma, ja lite samma är det väl, fast det skiljer ju åt. Jag vet inte hur mycket man pratar om det. Pratar man om det när du gick makeupartistutbildningen?
Ja,
att, att unga tjejer kan tycka så här och lite äldre så här.
Ja, men jag... Ja, men så kanske man inte pratar just att vem som gillade vad och så, men man såg ju också att det var vissa strömningar.
Ja, det är ett bra ord. Strömningar är mycket bättre ord. Ja.
Och att man ska göra, ja, men som om jag lägger en alltså de här klassiska sminkningarna, typ så att det kallas så yttre ögon. Vad heter det?
Glolift,
yttre ögonlyft, ja, att man liksom lägger ganska mycket så här
TV4 sminkningen
som man sa. Ja, så kanske det är. Man lägger lite globlin och så lägger man ganska mycket tyngd på yttre ögonvrån till exempel, och sen finns det ju smoky eye och så, men sen finns det ju foxy eye och det finns ju, alltså jag kommer inte ihåg nu vad allt heter, men och det har ju varit väldigt mycket grafiska liners nu, trendigt, och här ser man ju, det är ju mycket Instagram tror jag som kommer med inspiration som folk följer. Nu ser jag mycket på där i mitt flöde hamnar det väldigt mycket om olika saker, hur man ska lägga sminket för att lyfta så mycket som möjligt, alltså att man inte lägger, förr i tiden så, eller för några år sedan så la man till exempel concealern som en trekant under ögat, så ljusade upp väldigt mycket.
Mm, mm.
Och det är klart att det blir en del utav contouringen gentemot liksom kindbenet och så. Men nu så sägs det då att man ska istället lägga ganska mycket under yttre ögonvrån och i inre ögonvrån, att man lägger där istället. Och när de här, och det blir lite bättre lyft än att man liksom fokuserar på att dra ner det. Och det, sånt där tycker jag är, det vet jag inte om det kallas att det är som en trend, men det är ganska kul att testa.
Men det är en annan teknik helt enkelt, för det handlar ju om att fylla ut den här upplevda håligheten.
Mm, mm. Men sen är det ju skillnad, för jag menar, vi är ju lite äldre och då har ju vi en liten hålighet.
Absolut.
Och då tycker jag tricket ska vara, oftast upplever jag att det är bra att lägga precis på kanten och kanske inte välja en sån här, ni vet, de här som är har jättemycket ljus
reflekterande,
utan istället en som kanske går lite åt peach. Beroende på vad du har, men eftersom om man då har tappat fyllighet under ögat så blir det ju lite blånad, och det handlar ju inte om att man liksom har varit på krogen halva natten, utan att det liksom, det är ju så
huden är tunn,
ja,
det är ju,
och
det
underhudsfettet har ramlat ut
ner.
Men då upplever jag att då kan man ha, eftersom kontrastfärgen mot blått blir ju liksom orange, så därför så, om det funkar, det beror naturligtvis på vad man har för hudfärg, men om det funkar att ha lite mer peachy concealer, så upplever jag att det är mest effektivt att man lägger det precis på kanten där den här då gropen, om vi säger så, går över i kinden. Om man lägger den där precis, så upplever jag att den gör jobbet jättefint. Men så, det gör man ju inte på en 20-åring.
Nej, men de behöver ju inte det. Men det är ju det, åldrandet är ju fuktförlust och att vi tappar, alltså att fettet omfördelas ju i ansiktet också. Fylligheten. Spänst, fyllighet.
Mm.
Det är ju det det är. Och det är när folk vill prata hudvård med mig, vilket jag tycker är jätteroligt naturligtvis, så brukar jag säga att det är ju inte så himla mycket mer komplicerat än att vi måste tillföra fukt när huden inte orkar binda den själv längre och inte producerar det här nätet. Jag brukar kalla det här kasslenätet, som de här trådarna som håller i huden och håller upp den.
Mm.
Att det är det nätet vi måste mata och hålla spänstigt. Eller måste. Nej. Jag menar, vi blir ju äldre.
Ja.
Och det tycker jag att jag ser på mig själv. Jag fyller ju 48 nu här snart under hösten. Och jag på något sätt upplever att jag ser ju inte en ung tjej längre på mina selfies, utan jag ser ju mer en kvinna.
Mm.
Det brukar min man säga när jag säger, gud, jag har blivit gammal. Nej, sen du är en kvinna.
Mm.
Och jag tycker det är lite härligt.
Mm. Alltså, verkligen.
Vi behöver inte vara unga tjejer.
Nej, gud vad skönt.
Ja, visst är det skönt.
Ja.
Och här är jag motsägelsefull eftersom jag håller på med lite botox och fillers. Men jag gör det ju inte till oigenkännlighet. Jag har ju fortfarande mimik i ansiktet och synliga rynkor.
Mm. Jag håller inte på med något annat. Jag äter god mat och får lite hull istället. Det tror jag också.
Sådana fillers har jag definitivt också. Men det är ju motsägelsefullt. Det har vi ju pratat om förut, och det är ju därför vi också heter både och. Att både omfamna sin ålder, omfamna att man blir äldre och hålla på med saker för att man tycker att man ser fräschare ut. Går det ihop? Ja, jag tycker nog att det kan göra det. Och det får vara så. Det får vara både och. Och det får, om någon tycker att det skaver, ja, då får man väl låta det skava då.
Mm. Men det är ju konstigt med åldrande. Det är ju det. Alltså, man kollar på filmer med skådespelare som man kollar på en 20 år gammal film, så bara, men gud vad ung han var. Ja, det är klart han var. Men då tyckte man att det var en gammal gubbe. Liksom.
Ja, vissa har ju alltid varit gamla gubbar.
Ja,
nu har det ju liksom gått 40 år,
ja,
som man
precis
såg den första gången. Ja.
Men sen är det ju liksom, man har ju vant sig vid sitt ansikte. Och så helt plötsligt ska det hålla på att förändras. Alltså, det är klart att det är ju obegripligt och konstigt och onödigt. Så är det ju bara, men det är ju, det är så det måste vara. Det är så, alltså, det är bara att omfamna det och inte känna stress över det, utan så är det. Till slut kommer vi vara skrynkliga som tusan. Men det är, jag tänker att vi kommer ändå vara pliriga i blicken.
Det är ju det enda vi egentligen vill, att leva ett långt liv.
Mm, exakt.
Alltså, den drivkraften hos människan är ju helt vidunderlig egentligen. Mm. Så det här är ju en oerhörd motsättning. Jag kommer ofta in på det här med serier och filmer. Jag har sett en serien helt fantastiskt intressant och annorlunda serie på Viaplay som heter Animal Kingdom.
Mm.
Och där är det ju ett totalt, de är så kriminella, de här unga männen, men de leds av sin mamma som är en riktig matriark. Ellen Birkin tror hon heter. Hon är född 54.
Mm.
Det är så coolt.
Mm. Men det här vi pratat om förut, att det behöver ju alla alltså kvinnor behöver synas i alla åldrar och alla skepnader. Och det är väl det som är liksom här det du berättar med ändå liksom, ja, men att de får ta plats. Och det känns som det är någon slags skifte där, att nu börjar kvinnor få ta plats.
Och de leker så otroligt roligt tycker jag i den här produktionen med den traditionella kvinnorollen.
Mm.
För hon är ju grovt kriminell och hjärnan bakom alla de här kupperna.
Mm.
Och sen så bakar hon alltid paj. Så när pojkarna, de här vuxna männen, kommer hem efter en lyckad stöt, då får de alltid en sån här fantastisk äppelpaj som ser ut som i Kalle Anka, så här farmor Ankas äppelpaj.
Mm.
Och sen så står hon och lagar mat ständigt, och sen så visar de också att hon är ju på många sätt en helt förfärlig mamma, om man nu ska döma någon, men som har uppfostrat de här barnen, eller nu unga männen, i kriminalitet. Och sen så leka med det här att hon tvättar, hon städar, hon lagar mat. Jag tycker det är helt fantastiskt bra alltså.
Coolt.
Så Animal Kingdom, det är så här att jag och min mamma säger, nej, nu bara ett avsnitt till, det här går inte, vi måste gå och lägga oss. Och sen så sitter man upp alldeles för sig.
Bra tips.
Och där håller de på och surfar.
Mm-hmm.
hela tiden. För det är ju Los Angeles det utspelar sig. Nej, den är, jag gillar det. Men hon är ju också väldigt den här huvudrollsinnehavaren. Hon har ju liksom tydliga silikonbröst och sådär. Så hon är verkligen både och.
Mm.
Roligt.
Coolt.
Mycket coolt.
Så brukar jag alltid leka med mina barn också. För apropå, de var ju sjörövartokiga. Då hade vi sjörövarskepp och så hade vi massa olika sjörövare. Och de gjorde stötar och hittade skatter och fightades. Och sen sa jag alltid, men nu måste min sjörövare hämta på dagis. Nej, förskola. Eller, det sa jag nog inte. Men, och så bara, nu ska vi hänga tvätt och de lagade mat och så. Det var inga tjejer med, men det var ändå alla de där det som du säger att den här mamman i serien. Mm. Ja, det såg jag till att mina sköra gubbar gjorde. Så jag lekte in det. Jag tänkte att det kanske, ja, inte vet jag, man gör sitt bästa. Man försöker så små frön.
Även sjörövare behöver ju tvätta sina kläder.
Så är det faktiskt.
Mm. Mm. Sjörövarkalas och så där hade jag. Min son, han var i så här 3-årsåldern. Då var det ju liksom verkligen sjörövarera. Mm. Men nu pratar vi 2006. Jag vet ju inte, jag har inte alls koll på det här med trender bland riktigt små barn. Och nu har jag ju förmånen att jobba inom grundskolan då, F-6. Så att jag har missat det lite. Men då var det ju mycket. Vet du, var det så när dina barn var små också? Att man hade så här sjörövarkalas och cowboykalas.
Ja.
Och vad var det mer för något? Nu är det ju mycket, det märker jag faktiskt på jag har ju faktiskt barnbarn. Sack som är 4, det är ju Spider-Man.
Mm.
Jättemycket Spider-Man.
Mm.
Och Sommarskuggan har det ju varit.
Just det.
Och du är ju i en annan fas med dina barn. Så då är det ju inte så mycket bullebumpa alls.
Absolut inte.
Det var
de
länge sedan.
På Breaking Bad hela tiden.
Alltså Breaking Bad är så bra.
Ja.
Alltså snacka om grymt, sa grisen.
Mm. Mm. Men det kollar de nu. Ja, men ja. För att när vi har stängt av här nu, då ska ju jag åka och hämta hem en liten kattunge.
Oj.
Och varför säger jag det? Jo, för att när vi pratar om Breaking Bad, jo, för att jag frågar så här, vad ska han heta? Och då är det bara så här Gustavo. Alltså det är bara sådana namn.
Men vad heter han huvudrollsinnehavaren? Alltså han mannen som kokar det här knarket. Vad heter han?
Jag törs inte säga. Heter han inte något?
Jag måste googla här. Alltså, för det vore ju coolt. Ett riktigt badass katt.
Men Jesse Pinkman är
Jesse
ju han
Pinkman
andra.
Är han unga killen.
Och det tycker de att han ska heta Pinkman. Den här kattungen.
Alltså jag tycker det är en bra
Pinkman,
idé.
Jesse Pinkman. Ja, men vi ska ju... Vi Hebbe ligger också på topp. Bobo tycker jag, eller Bob. Nej, det är... Vad var det med? Baltasar. Ja, ni hör. Men väldigt många... Gustav Fring heter han väl? Gustav Fring.
Ja, just det.
Ja, och så Gustavo. Det är mycket Breaking Bad-namn på... kattungen fronten just nu. Vi får se vad
jag tycker att Jesse Pinkman var fullständigt klockrent. Jag först var ju lite så här Hebbe Lille och det här är Göteborgs anknytning och Thomas von Brömsens, för jag menar, du var ju skådespelarkollega med honom i Göta kanal. Träffade ni varandra någonting under inspelningen?
Nej, vi gjorde inte det, men jag tänker att du tar i lite grann, men visst, absolut. Ja, just
du hade ju en replik. Jag blev så glad när jag såg dig på den här enorma sjön. Va, hej Malin.
Ja, där är jag. Ja.
Ja.
Vad fan håller ni på med? Det är precis den här, hör du din garning, vad gör du?
Hör du?
Ja.
Ja, men fick du inte, men vem var det du spelade med då? Var det någon av de här stora stjärnorna i filmen som du fick spela med eller mot? Vem var det du hade den här meningsutbytet med?
Ralf. Jag är för dålig på namn. Jag får sitta här och skämmas hela tiden. Det var ju så här att det var faktiskt min storebror, hänger jag utan honom. Han sa så här, jag vill ha en statistroll i Göta kanal. Ja, men då kollade vi med Emma Molin så här. Och då sa hon, ja, men ni kan få spela en liten familj om du och Ture följer med. Så det är faktiskt min, om ni har sett mig i Göta kanal så är det ju Ture, min yngsta son som är bredvid mig. Och sen så är det min storbror som står bakom.
Ja, men det är strålande.
Ja.
Och ni hade fått däcken punkterade.
Ja, precis. De här barnen ska ju sinka ner och de behöver Jag tror de behöver ett batteri ur en buss. Så då
spoiler alert här.
Ja, precis. Och då så fipplar de med vår bil, låtsas att det är deras bil, och sen så kommer vi och frågar, men vad håller ni på med?
Ja. Mm. Walter White.
Ja, så heter han.
Alltså det.
Walter kanske han kan heta det.
Han är ju vit katten, va?
Ja, det är han. Det är en birma. Så han är brunmaskad, som det heter. Så han
brunmaskad. Jag kommer att lära mig mycket om katter, känner jag. Ja,
gud, jag kan ju ingenting, med läst på som en galning nu.
Mm.
Ja.
Men Walter White, vad är det ett av namnförslagen, eller är det Jesse Pinkman? Alltså Jesse Pinkman är lite coolare.
Ja, och så är det han Gustavo Fring. Fringe.
Men är inte det han som har den här spin-off-serien som anses av vissa vara världens bästa tv-serie?
Du ser mycket mer på tv än jag vet.
Ja, men det är min son som har berättat det här för mig. Han ser inte bara på Djurgårdsmatcher utan också... Ja, nej. Vi har mycket att upptäcka. Ja.
Eller så blir det Hebbe. Eller Yoda var det någon som tyckte också.
Yoda är fint.
Yoda.
Yoda är klassisk.
Jag var lite inne på Gösta också. Det tycker jag är lite bra.
Gösta. Ja, varför inte? Mm.
Men Jesse Pinkman.
Jesse Pinkman. Alltså, det känns bra liksom. Jesse Pinkman. Har man koppel till... Har man halsband och
sånt?
Ja,
det har man ju. För det här kommer ju vara en innekatt. De är ju avlade så att de är nöjda och lugna och inomhus. Och jag behöver ingen mer oro i mitt liv, har jag sagt. Jag vill bara att det ska skänka harmoni.
Ja, så trevligt.
Men vi har skaffat en sån här lina. För vi har ju en liten tomt. Så att den kan vara ute. I lina. Och se om den gillar det. Annars är den inne. Vi har fixat små myshörnor. Och Tur har byggt ett litet hus i kartong åt honom. Och så.
Men har ni en sån här... För jag har sett ett jätte, apropå tv då, en intressant dokumentär om katter just då, att de behöver vara... Att de i viss mån måste få ha sitt naturliga... Mm. Det de är liksom gjorda för. Och det är ju det här med att de vill sitta högt.
Ja, precis.
Har jag förstått. Det har jag inte riktigt fattat förut, att det är det, att de spanar på det sättet och sen hoppar.
Mm, jag fattar också att de är liksom lite kungar där uppe. Den som är högst är liksom...
Herren på täppan,
ja,
lite så.
Så. Men vi har ju några skåp som jag får se om han tar sig upp på.
Ja.
Och sen har vi skaffat ett sånt där, en liten klös, inte ett klösträd, men ändå en liten, så att den är lite hög. Och sen får vi se, man kan ju köpa ihjäl sig också. Men vi kan ju inte möblera hela vårt hem efter katten. Men vi får se vad han trivs med och hur han mår. Och vi har träffat honom och han var ju otroligt cool och inbjudande. Ja, men högt upp och så klös... Att de vill klösa hela tiden. Så att man ska ha såna saker som är okej att klösa på.
Mm.
Och det har vi skaffat också flera stycken. Och så lite... vi har som en liten korg och sådär. Men sen så har vi också tre små kryp in där han liksom kan gömma sig. Det fattar man också, att katten vill liksom kunna krypa undan och gömma sig. Och dra sig undan. Och ha lite så utvägar och så.
Tror du att de vill katter, brukar de vilja sova i sängen?
Ja, det tror jag. Men jag vet inte.
Vi får se vad Jesse Pinkman, eller vad han nu kommer att heta, kommer att välja för någonting.
Men jag tänker så mycket på Jesse Pinkman. Nu kanske det också är spoilers, men han får ju så ögat väldigt igenmurat.
Ja.
Och jag tyckte inte det var så snyggt gjort. Alltså,
arbetsskada.
Jag tycker att i början var det så här jätte, då fattar man, men sen när han blev liksom lite halvfrisk på ögat så rörde sig ingenting. Då tänkte jag att det kanske man inte, ja. Mm.
Men är det som när jag tittar på TV då på vår 70-tums skärm och bara, ja, den där pigmenteringen, alltså.
Exakt.
Det är lite så.
Ja, vad fick vad tänker du att man ska göra då? Att det borde varit en bättre sminkning, eller att man ska komma till dig och fixa bort
det? Då tänker jag naturligtvis att alla ska gå på en radiofrekvensbehandling. Nej då, utan jag mer tänker väl också så här, att ansiktet är ju en berättelse om våra liv.
Mm.
Så att det är såklart att vi har pigmenteringar.
Mm.
Men det kan ju vara de som är jättestörda över sina pigmenteringar, såna här som får som en läpppenna runt läpparna av pigmentering när de kanske är gravida och har varit i solen och som tycker att det är jobbigt, och då såklart att man kan försöka få bort det. Och sånt har jag kunnat, när jag hade salong, kunna hjälpa till med.
Mm.
Jag hade ju själv, fick ju när jag var gravid med Alexandra då, för väl, år 2000, hon är ju född januari 2001, fick ju jag stora pigmenteringar som jag tänkte, de kommer ju aldrig att försvinna. Men det gjorde de ju när jag började med det här. Men det var ju inget direkt som störde, utan de var bara där. Så att vissa saker är ju bara där.
Ja.
Och då får det vara så.
Ja. Och vem har bestämt att det ska vara fult?
Nej, det är ju, men sen får man ju komma ihåg, vad är en sån här hyperpigmentering? Det är ju melanocyterna, alltså de här pigmenterade hudcellerna, de blir förbannade. Jag tänker, vad är det här för något som kommer att störa här? Massa hormoner och sol och grejs. Nu, eller klimakteriet eller graviditet eller vad det nu är. Och då så fäller de upp sina paraplyer, så blir det mörka fläckar.
Mm.
Men jag menar, det går ju att sminka över om man vill det.
Jag tycker mina har bleknat. Kan man göra det? Bara av sig själv?
Ja, det tror jag.
Mm.
Sen kan man ju få hyper... Jag har ju ett myggbett som förra året blev väldigt, väldigt infekterat. Eller väldigt infekterat blev det ju inte. Jag har ju foten kvar, liksom. Det är inte så. Men där har det ju blivit en hyperpigmentering. Mm. Och då är det ju hyperpigmentering på grund av trauma. Och då är det ju inget psykiskt trauma, utan då är det ju trauma i form av skada.
Mm, fattar.
Så att det kan ge, så huden har ju, omsluter hela oss och berättar en historia om våra liv, och så är det ju. Men just man ser det väldigt väl på en 70-tums TV.
Mm, jag förstår. Men det var ju lite som när HD-TVn kom, det blir folk som, nej, de som var på TVn tyckte inte det var så roligt. Filtret försvann.
Men har du sett dig själv på TV någon gång och känt så här, nej men ser mina porer ut så där? Blir det såna liksom när, har du varit med om det?
Nej, det vet jag inte.
För det ju, man kan ju inte kännas jätteroligt.
Men jag kollar på saker som jag kollar mer på käklinjen till exempel.
Du tittar på det?
Tycker jag är olik sig mot vad den har varit tidigare i livet. Den blir diffusare och diffusare. Och då tittar jag på den. Så nej, men alltså, kollar på det som man
så där, absolut
irriterar sig på.
Så där är det ju verkligen. Mm. Jag tittar väldigt själv under mina ögon. Dels har jag en tendens att bli väldigt mörk under ögonen. Mm. Och sen tycker jag att där har hudens elasticitet. Alltså det är rynkigt.
Mm.
Och såklart att det är. Jag är 48 år.
Jaja.
Så jag tror att det där är någonting. Att man kan verkligen tänka. Åh, alla ser det här. Mm. Och vem bryr sig egentligen?
Mm. Ingen.
Ingen. Så att det, ja. Men det här blev ju både och.
Verkligen.
Igen. Ni nördade in riktigt på sminket där.
Mm, kul.
Riktigt roligt. Mm. Man blir ju så här, man vill ju bara ta fram sin lilla kabuki-brasha. Vad roligt att vara igång igen.
Ja, underbart.
Säsong 2, hurra. Ja, nu kör vi.
Nu kör vi.
Vi ses.
Hej.
Hej, hej.